In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden sommaren 2018 är här. Välkomna till en ny säsong. Välkomna in i studion Fredrik Jönsson, Kalle Karlsson.
Tackar, tackar.
Unai Emery. Han är klar för Arsenal. Mm. Presenterad och fin och färdig. Paketerad med en liten röd rosett. Hur är era känslor kring den här utnämningen? Jag blev lite sådär underväldigad. Faktiskt.
Ja, jag har förstått att många blev det.
Varför?
Jag vet inte. Alltså det kändes som det fanns två alternativ för Arsenal. Antingen gå på ett stort etablerat namn, Ancelotti eller Allegri, något av de största namnen liksom. Eller gå på något ungt, något lite mer spännande om man ska säga så. Alltså något lite mer oprövat, en Arteta eller en Vieira. Nu valde man ju det första spåret att ta något etablerat, men då tar man ändå en etablerad tränare som kanske inte har staplat. Visst att han vann tre stycken Europa League-titlar med Sevilla och franska ligan gubevars med ett PSG som är resor bättre än något annat lag i det landet. Men det är ändå en tränare som inte har vunnit så vansinnigt mycket och som inte har kanske det CV som jag hade förväntat mig om man skulle gå på det spåret. Det är så jag känner.
Jag har följt PSG för dåligt den här säsongen för att prata om hur de exakt har sett ut under hans ledning. Men de är ju så pass överlägsna så man behöver kanske inte göra så mycket för att
vinna den. Det är jättesvårt att bedöma liksom.
Men i Sevilla tycker jag att han gjorde det bra. Och han har en fotboll som är underhållande och fin liksom, som jag gillar att titta på. Det är fart och fläkt och sådär. Och de gjorde det väldigt bra tillsammans när de tog fram de spelarna och de plockade in där. Jag kan väl tycka att alltså hade man plockat Ancelotti då, så hade det kommit saker i ryggsäck där. För han har varit i ligan tidigare, ett stort namn, mycket fokus så. Bra på ett sätt för att då blir det mycket fokus på managern och kanske mindre på laget när han ska börja. Men å andra sidan så tycker jag att det är fel väg att gå. Jag tycker att man ska göra som man har gjort nu. Lite mindre profilstarkt namn för att han har ju inte liksom det här runt sig som Mourinho har eller Ancelotti. Det finns inte den ryggsäcken från att varit i England tidigare och de bitarna eller bara väldigt en stark person utåt med de citaten som liksom har blossat upp på det sättet som många starka personer kan göra. Så därmed tycker jag att det känns tryggt för mig. Jag tycker att det är en bra väg att gå. Lagom nivå.
Jag tycker också det känns spännande. Jag är försiktigt positiv. Jag har inte varit något fan av det här gå på Ancelotti-spåret.
Vi är överens, Kalle.
Ja, det har inte jag heller, ska säga. Jag hade gärna sett Arteta till exempel.
Ja, men vi kan komma in på det sen då. Men om vi tar Ancelotti, stort namn, men kanske på väg ut för. Ingen bra sejour i Bayern.
Inte alls.
Tror inte heller Ancelotti med all sina man-management skills, så tror jag inte han är speciellt modern längre. Unai Emery är inte ung om man jämför med Nagelsmann och Tedesco och så vidare. Nej. Men han är ändå en, ska jag säga, relativt sett en modern tränare. Och man får ju ställa det i paritet då med vad de har haft tidigare, Arsène Wenger. Det är en modern tränare med ett nytänk som kommer in. Det är en tränare som är oerhört taktiskt skicklig. Den typen av tränare som är minutiöst noggrann med detaljerna. Så det kommer bli en omställning, men jag tror att det är det som Arsenal behöver också. Vad hade alternativet varit? Tagit Mikel Arteta som varit assisterande tränare till Pep Guardiola, inte har någon erfarenhet alls av vår huvudtränare. Visserligen har en historia i Arsenal, vilket inte ska underskattas när det handlar om att få förtroendet och stöd från läktarna. Men jag tycker ju det där är så extremt överskattat, det där med att ha en spelarhistoria i den klubben. För det har vi ju sett tidigare att det behöver inte betyda att man når några framgångar. Så jag är ju känner mig mycket tryggare med valet av Unai Emery än vad jag hade gjort med Mikel Arteta. Även om det såklart hade varit mer kittlande och ännu mer den där känslan av att man vet inte vad man får. Men jag tycker inte det är det som Arsenal ska söka efter, utan jag tycker man ska söka efter den här profilen där man har en modern tränare som står för en attraktiv fotboll, som har erfarenhet, som har nått resultat. Och mitt första val var ju Nagelsmann, men det här är en tränare som har nått minst lika bra resultat, men han är inte lika ung som Nagelsmann, så han hamnar liksom snart i det mellanläget. Han är varken ung eller gammal som tränare.
Sen
46 år.
Sen är väl i det skiktet med Sevilla som Arsenal är skiktet i Premier League någonstans. Det är inte den klubben som har pressen på sig att vinna, så jag tror att det finns mycket hunger av honom att testa något och få lite mer muskler beroende på. Det vet man inte med Arsenal, hur mycket pengar de får och så vidare. Men sen är det som Kalle inne på.
Men det vet vi väl nästan. 50 miljoner pund har du ju sagt, så det tycker jag kommer från ganska trovärdigt håll. 50 miljoner pund innan de har sålt spelare.
Ja, sen ska vi komma ihåg det som Kalle är inne på med det taktiska. Där man har tyckt att Wenger ibland har saknat. Han har varit Champions League-match och annat. Där har däremot Emery varit jävligt duktig i det taktiska spelet, i avgörande matcher, i turneringar och så vidare. Så där får man väl något mer än det man har haft hos Wenger. Förhoppningsvis, det kan ju gå åt skogen också. Men det är känslan jag får när jag tittar på hur han är som tränare, till skillnad från Wenger. Wenger kan man ju tycka lite allt möjligt om hans negativitet och så vidare i vissa matcher där man tycker att vad fan. Det känns väl...
Och då blir det ju att para ihop honom då med den truppen han tar över efter Wenger, och vi var inne på det. 50 miljoner, det som bland annat David Ornstein, som är den journalisten som...
Kan det inte bli mer då eller mindre? Jag litar sällan på de där
det
grejerna.
Det kan säkert bli mer.
Det är ju en rund siffra ungefär, men det är vad som har läckt från de här förhandlingarna. Det är det som de har presenterat för de kandidaterna som... Alltså det är en siffra som har diskuterats i förhandlingarna med olika tränarkandidater.
Men där är han väl också... de har ju varvat in på ett bra sätt, gjorde de i Sevilla i alla fall. Då hade han ju Monchi med sig, men alltså där varvade de ju väldigt billigt och gjorde väldigt bra grejer. Så det bör han väl vara ganska van vid. Det är väl inget nytt för honom.
Och där har de ju en sportchef inne nu som antagligen har... Alltså som är varm på den stolen och har scoutat för att bygga vidare på det här laget som redan är. Men siffran 50 miljoner pund är ju inte mycket pengar för ett topplag i England 2018. Det är ju bara att konstatera, och det känns som att tittar man på det här laget så finns det en del hål som verkligen behöver fyllas. Jag skrev lite raljant på Twitter så här: de behöver 5 gånger de här pengarna om de ska kunna utmana om topp 4. Det handlar ju dels om att Arsenal har brister, men också om att de som är topp 4 i år kommer förstärka med betydligt mer än 50 miljoner net spend den här sommaren och vara bättre än nästa säsong.
Så är det
och Arsenal har ju redan en uppförsbacke på dem, vilket innebär att visst, de kanske inte kan spendera mycket, men de måste ändå investera i det här laget ordentligt för att de ska kunna krympa det här avståndet och ta sig tillbaks in i Champions League till exempel.
Det är bra att de har en taktiskt skicklig tränare då som får jobba med lite mindre medel.
Alltså han beskrivs ju som en sån där tränare som är helt och hållet hängiven fotbollen och sin uppgift och detaljer, långa videogenomgångar. Allt det där som jag tror liksom att det blir en högre kravställning idag jämfört med vad det var igår. Han har inte tillträtt än, men det kommer vara det kommande säsong jämfört med vad det har varit, och det tror jag kommer att vara nyttigt för den här Arsenal-upplagan.
Ett par spelare som har nämnts då som tidiga nyförvärv som ska vara scoutade är bland annat Jean-Michel Seri från Nice, en spelare som vi har ryktats nu i flera fönster till många stora klubbar. Och Papastatopoulos heter han väl, va? Dortmunds försvarare där. Och det är ju klart att ska man värva dem, då är vi uppe, då har vi passerat 50 miljoner pund redan där. Så att ja, vi får väl ta det där med en nypa salt, den här siffran. Det är väl spelare som ska ut också.
Det, pratas det är om, det garanterat.
Som om Beirin till exempel, för ungefär den här summan också. Det, ska, det pratas om en halv miljard för Beirin.
Till Barcelona?
Till Barcelona, ja.
Okay.
Det låter så mycket pengar för en spelare som...
Det var konstigt att Arsenal säljer en...
spelare till Barcelona. Ja, det har varit mer rimligt
en katalan. Om jag...
ja, det också.
Men det har varit mer rimligt om jag sålt honom för 3 år sedan till Barcelona. För då var han ju superhet. Ja. Nu är han ju inte lika bra längre. Han har ju faktiskt gått bakåt. Så får de pengarna för honom, så kanske lika bra att sälja och ta pengarna och investera i något annat.
Mm.
Men var Arteta den absolut största favoriten innan?
Det kändes som det sista tiden här att han, det som har rapporterats också är ju att Arteta själv fick lite kalla fötter.
Och att han inte kände sig mogen.
Han kände sig inte riktigt byxad.
Det var ju däremot väldigt moget av honom, för jag tror att det hade gått åt skogen. För att jag tror inte alls på den där idén. Jag tror att man måste få känna lite på det innan.
Det tror jag också.
Även, alltså, du måste få göra lite misstag och göra lite grejer. Och i Arsena just nu så finns det inte riktigt utrymme för att komma in och göra en riktig pissäsong liksom. Så att jag tycker det var helt rätt. Testa något annat före och få lite erfarenhet. Våga ha möjlighet att göra lite fel och sådär innan det är dags.
Ja. Det är oerhört svårsiat kring Arsenal just nu, deras säsong
häftigt.
Som kommer. Men det är häftigt, det är klart det. Vi vill att det ska vara så här. Det vi tycker allra minst om i förutsägbarhet.
Det har gått förutsägbart i Arsenal jävligt länge. Det kan ju vara kul med något annat.
Absolut.
Sen är frågan, tror ni att han kommer få, hur mycket tid tror ni att han kommer få? Liksom? Om man börjar med några torsk. Ryker han då?
Nej, det tror jag inte att han
gör. Han får nästa säsong på sig.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Och han... han känns ändå som... om man jämför då med... vilket blir naturligt att jämföra med... Moyes ersätter Ferguson.
Mm.
Han känns ju mer... liksom förberedd för det här. Han har varit i en klubb som Paris Saint-Germain. Han vet att det kommer blåsa på ett helt annat sätt här än vad det gör i Sevilla eller i Valencia. Eller, ja, Valencia är en kaosklubb, men det är inte samma fanstryck som det blir i de här riktigt stora klubbarna. Så jag håller med dig. Han kommer få minst nästa år på sig.
Mm. Ja, och det kommer ju handla om ligaplaceringen i första hand. För det blir Europa League och så vidare nästa år. Eventuellt att en Europa League titel skulle kunna väga väldigt tungt, men allting kommer ju handla om vart Arsenal slutar i tabellen. Därför att någonstans så är det in bland de topp 4 i som måste vara kravet. Visst kommer man femma, känner man att man har möjlighet, att man har utvecklats, så tror jag också att han kommer få ännu mer tid på sig för sitt projekt. Men hamnar man ytterligare någon placering bak, säger att det kommer ett Everton som får ny luft, eller West Ham eller vad som helst, och klämmes förbi, då tror jag att då får man nog bara en säsong på sig.
Det beror på hur spelet ser ut också, om det är fatala misstag och det spelas som underpresterar enormt medan man kan se att han spelar det och hans tänk funkar under långa delar av säsongen, men ändå inte går vägen för att folk är för dåliga i laget, då tror jag också att han kan få vara kvar för att
samtidigt har man verkligen den förståelsen för att folk är för dåliga i laget när man är i storklubbar. Jag sätter frågetecken kring det faktiskt, för att oftast brukar det bli det där att de tittar på liksom fans och de tittar på hur ser det ut, hur många poäng blir det. Så tar man inte tillräcklig hänsyn, tycker jag, till vad har man för material.
Mm.
Jag tycker inte man tar tillräckligt.
Nej, säg i de fallen där det har varit att Arsenal har haft för dåligt material, till exempel spelat med Niklas Beltner under för lång tid som ensam anfallare. Då har han ju ändå kommit 4. Så att, ja, då har det ändå varit okej resultat.
Men då tittar man också på konkurrensen i Premier League just nu. Att komma 4 lätt. Alltså.
Nej, det är tufft.
Det är Manchester-klubbarna igen, får man ändå i det här skedet av 2018 benämna. Alltså, Manchester Citys försprång på alla andra är ju ganska stort.
Då är det 3 platser kvar.
De kommer inte bli sämre. Då är det 3 platser kvar. Då har du ett Manchester United som kom 2 på 82 poäng här och gjorde en dålig säsong. Eller 82, var det 82 poäng?
Där kommer inte att
vara något sånt.
Och då är det 2 platser kvar.
Och då är det 2 platser kvar. Och då har du ett Liverpool som spelar Champions League-final om några dagar. Du har ett Tottenham som är ärkerival och som är väldigt, väldigt bra. Och du har ett Chelsea som ska bygga nytt visserligen, men fortfarande har Jag menar, de är mästare 2017 liksom, i den här konkurrensen.
Så sen
det,
kommer.
Sen är Arsenal, och det är den konkurrensen som de måste in. Och det är där jag menar 50 miljoner nettspend kommer inte räcka. Att anfallet är tillräckligt bra. Men jag menar, du kan inte ta dig in där med en Granit Xhaka och en El Neni och vilka det nu är, Aaron Ramsey och så vidare på mittfältet. Du kan heller inte göra det med liksom Mustafi och Koscielny som de spelar just nu som mittback.
Nej, men säg så här då, för ge Arsenal lite hopp nu då, och fansen där ute. De måste pinpointa den här typen av fynd som Liverpool har gjort. Alltså hitta en Wijnaldum som är tillräckligt bra för att gå in och göra jobbet. Alex Oxlade-Chamberlain, Trent Alexander-Arnold, får jag verkligen understryka, att kan man få bonusspelare från egna led eller liksom unga spelare.
Nathan Niles kan absolut bli
skulle
det.
Kunna vara han. Då kan det förändras. Då kan de ta det där klivet. Men det ska till ett riktigt bra värvningsarbete, plus att man kanske får någon sån här bonusspelare från egna led som bara utvecklas till en joker.
Om vi tittar på de här två namnen då, Seri, skulle han kunna vara en spelare, central mittfältare, duktig tvåvägsspelare, bollvinnare.
Är det spelaren som de
behöver?
Han har ju varit på tapeten i flera år nu till Premier League. Och flera klubbar som varit och ryckt i honom. Jag tror definitivt det kan vara spelare som skulle lyfta Arsenal.
Han har ju sin köldallergi där, så att han
ibland undrar man lite varför det inte blivit av när det rycks så pass. Det ryktas så otroligt länge i flera år, men det blir ingenting. Nej. Är det för att de som har scoutat honom i slutändan tycker att det här... Men det räcker inte på den här nivån för de som scoutar. Eller är det så att klubben är så otroligt svår och inte vill släppa honom? Man måste också fundera på det. Jag kan tycka att det blir lite oroväckande ibland när det ryktas för länge och det händer ingenting. Han är kvar. Alltså räcker han inte till eller inte, vad det handlar om. Men sen så tror jag att han absolut skulle funka av sig. Frågan är bara hur mycket de är beredda att betala, hur dyrt det är, och kan man få loss pengar på Beirin och byta dem rakt av, så ja.
Av det såg jag honom för 2 år sedan. Jag har inte sett honom så mycket i år.
Det var fantastiskt.
Ja, men då var det i alla fall en spelare som skulle gå in och förstärka Arsenal, sett till hur deras centrala mittfält ser ut idag.
Ja. Graham Potter då? Ja. Till Swansea.
Wow, säger jag bara. Jag tycker det är skithäftigt. Ja. Alltså jag undrar honom verkligen den här flytten, för det har ju varit så länge man har snackat om när ska han få den där chansen i England. Och går det att få ett jobb i England som tränare när du kommer från den här bakgrunden som Graham Potter har? Det vill säga, du har inte gått i den engelska fotbollen som är den enda som betyder något om du ska liksom lyssna på de som ska tillsätta tränare där borta. Om du inte såklart kommer från La Liga eller Serie A eller någon av de där stora ligorna. Jag tycker det är jättekul att han nu bevisligen har intervjuats för det här, att de ska vara muntligt överens och att han tar det här. Jag tycker det är fantastiskt roligt och han har förtjänat det, och jag tror att han är rätt namn för Swansea också. Vi kan komma in mer på det sen kanske.
Han är ju taktiskt skicklig, han har blivit otroligt hyllad här i Sverige. Därför ska det också bli spännande att se vad kan en tränare som vi har fått se här på nära håll, vad han har gjort här i Allsvenskan, vad han har gjort i Europa League. Vi ska få se vad han kan göra på den nivån, om de kommer börja gå bra och så vidare. Det är också en liksom sexig grej tycker jag att plocka in där. Då ser man liksom om det vissa gör i Sverige skulle kunna kanske funka utomlands. Alltså man kanske får lite större tro då, eller så funkar det inte alls, och då
Championship är ju inte den taktiskt mest skickliga ligan
men jag tänker
Europa,
att han går upp med dem.
Jag tror att han kommer klara sig väldigt bra där.
Ja. Det är ju en jävligt hård liga.
Steg ett om du hamnar i Championship. Värva Cameron Jerome.
Och släpp lite på taktiken och bara kör.
Och så fort du går upp därifrån, sälj honom.
Ja, men där får man ju verkligen se när han kommer upp med, om man går upp med dem, jag tar över dem och går upp med dem, då får man ju verkligen se vad han går för där uppe. Alltså.
Cameron Jerome och Phil Bardsley vill du gärna ha i backlinjen också. Så kan bara smacka ner den i korridoren.
Ja, jag är bara fullt ställ. Det finns inget utrymme för passningstrianglar i Championship. Och det är väl kanske det. Någonstans så lyckades han ju ändå göra det i en annan lite brunkig liga som Allsvenskan ändå är. På sina håll etablera ett nytt lag med en positiv fotboll. Och att gå upp med ett spelande lag så som han gjorde i Allsvenskan med Östersund, det är inte heller speciellt lätt, ska man ju komma ihåg, med de resurserna att få spelarna han har haft tillgång till, att få dem att spela på ett sånt här sätt och göra det framgångsrikt, att göra ett vinnande lag utav det. För det är klart, vi har ju sett lag komma upp och försöka och ändå spela rolig fotboll och sådär och åka ut direkt för att det funkar bara inte.
Så att, men jag tror att han kommer få liksom tid och förtroende att göra det i Swansea, för de har ju sett att det funkar tidigare där. Mm. Det var ju så de spelade när de gjorde sin resa upp från fjärde divisionen, och jag tror att där kommer det finnas en enormt liksom stöd från fansen att gå tillbaka till den typen av spelförande modell. Och därför tror jag att han kommer få så himla stort förtroendekapital här. Även om han misslyckas de första matcherna. Det kommer inte bli något tryck på honom, såvida de har gått tillbaka till det som är Swanseas DNA. Så därför tycker jag att det har hela tiden varit det där. Det är liksom, han har placerats i andra klubbar i England här nu de senaste åren. Liksom, när någon klubb behöver ny tränare, om det är Stoke och så vidare, så placeras hans namn i samband med den posten. Men det har inte varit lika intressant som just det här Swansea, för att det är där som jag tror att han får verkligen tid och utrymme att göra sin grej.
Frågan är om inte de kan gå tillbaka till det här stabila, fina och härliga Swansea som det var en gång i tiden. Men det kändes så välskött och tryggt. Som
Brendan Rodgers och framförallt kanske Roberto Martinez byggde upp från början.
Men då var ju hela klubben på rätt väg, och det kändes så stabilt runt det. Så har det ju inte varit sen.
Nej, men de har ju nya ägare nu också, amerikanska ägare, och där får man nog säga att det har skett en del utanför planen också som gör att den stabiliteten är nog svår att återgå till som det var, som rådde när de gjorde resan uppåt.
Verkligen synd. Det var ju väldigt fint för. Men på planen kanske han kan få det att se bra ut.
Ja, och sen får han ju bygga klubb här. Alltså det handlar ju inte bara om att släcka bränder, utan Swansea är ju definitivt så bra. De är inte i en situation som Sunderland var när de åkte ut, att det var liksom miljonskulder, alla, du vet, hörn skulle kapas överallt, och det bort med alla spelare som tjänade för mycket, och spelarna själva trodde inte på projektet, de brydde sig inte på planen och så vidare. Den känslan får man inte alls från Swansea nu. Det här är ju inte ett lag som kommer åka ur Championship. Det här är ett lag som kommer förmodligen vara med i toppen
och slåss om att ta sig tillbaka.
Slåss om att ta sig tillbaka. Och kunna göra det samtidigt som man bygger nytt. Det finns liksom en så pass bra stomme i det här laget. Beroende på hur mycket de tappar då, liksom, i sommar och så vidare. Men det känns som att man kan ha en Martin Olsson kvar i Championship. I Premier League kanske han har för stora brister, men i Championship är han ju perfekt. Liksom, med all
jag tycker inte han har för stora brister i Premier League heller. Jag tycker han ofta är nyttig på sin kant även i Premier League. Så att får de behålla honom så är det bra. Sen är det klart att spelare som Fabianski, Bruno Ayew, Key, sådana kommer bli svåra att behålla. Alfie Mawson utgår jag från kommer säljas. Och det är klart, då får man in ganska bra med pengar som man kan spendera på andra spelare. Det jag vill tillägga också, det är att Swansea var ju faktiskt smarta här när de gick upp och fick in lite pengar på spelarförsäljningar. Att de la ju faktiskt en ansenlig del av de pengarna på att bygga en egen ny träningsanläggning. Mm. Och den är ju väldigt modern och väldigt, väldigt bra. Så han får ju bra förutsättningar i form av en bra träningsanläggning nu. Och det tror jag är en sån grej som Graham Potter värdesätter väldigt mycket.
Ja, det blir en annan verklighet och träna en sån här förening mot att göra det i Östersund. Det finns lite andra resurser och förutsättningar. Helt plötsligt kommer han till ett företag med typ 1000 anställda och sådär. Så att ja, det blir spännande att följa. Östersund då? Tar sagan slut här?
Hejdå.
alltså vi vet ju kaoset runt Kindberg.
Vi spelade in en allsvensk podd igår. 66% av den som satt där då sitter ju här nu med mig och Kalle. Och då diskuterade vi Östersund och alla de här grejerna som det kan sluta med.
Och det här var innan Potter uppgifterna.
Det var innan Potter, men alltså Sotter på väg bort.
Kindberg-grejen.
Kindberg-grejen. Vi har Godos på väg bort. Kensema är också på väg bort, och så tar du bort geniet Holkan bakom hela grejen.
Plus hans assisterande.
Plus hans assisterande. Ja, och alla de stjärnorna då, den bästa försvarsspelaren Ken Sema och så samma Goddos och sen hjärnan bakom det hela, då är det ju...
Så Kindberg på det.
Ja, vi började prata om att de skulle eventuellt kunna hamna i bottenstriden och risk att åka ut i höst.
Det skulle kunna bli liksom en effekt av att korthuset bara, allt de har byggt upp.
Kan
bara
tänka dig att tränaren försvinner bort då, och sen åker Kindberg in och så försvinner de här tre, och så blir det rätt mycket pengar av de här tre, och så blir det panikköpen för att det är ingen som vet. Alltså,
och där hamnar du ju i spiralen, för nu har de ju pengar också. Så dels så får de betala överpriser. dels så måste du betala höga löner för att få folk att spela där överhuvudtaget.
Ja. Och Potter har stuckit, så det är inte lika lockande.
Nej, och du måste flytta upp till Östersund och det är det ena med det andra. Så
du hamnar i en dålig spiral när det bara går ner.
Ja, precis. Det är ju det som vi har pratat om i Premier League-podden många gånger med Sunderland. Att det här med att de räddade kvar kontraktet så många gånger idag, det är ju varit deras förbannelse.
Faktiskt. Newcastle gjorde det ett par gånger.
Ja, för att du drar på dig så oerhört, oerhört stora skulder och du utvecklar inte klubben. Du släcker bara bränder. Så att på det sättet så känns det som att för Östersunds del, när de tappar allt det här, det känns som att kasta inte in pengar på att köpa, du vet, ge, vem man nu ska ha då liksom. Ja, vi måste få in en ny playmaker här när Saman Ghoddos försvinner. Ja, ska man då köpa in en dansk eller en norsk för dubbelt så mycket pengar som någon annan allsvensk klubb skulle ge? Alltså jag vet inte, det känns som fel väg att gå. Börja om från början.
Ja, alltså man får ju vänta.
Använd kapitalet för att bygga en ny grund.
Newcastle tog ju en enorm chans innan de lånade in två spelare som där Kennedy visade sig vara väldigt bra lån och så vidare mitt under säsongen och klarade sig kvar. De andra säsongerna så har man panikköpt då och det har gått åt skogen. Egentligen så ska man ju värva normalt innan säsongen börjar. Det var det de inte gjorde och det var därför de hamnade i situationen. Sen är Benito så pass duktig tränare så han rejer ut det ändå. Men det är väl klart att när man kommer på sommaren och alla skulle dra inklusive Potter, då är det ju lätt att man panikköper. Men egentligen, ja, då skulle man väl kanske försöka låna in dem. Men hur lätt är det att hålla huvudet kallt i den situationen? Du är en ny tränare som kommer in med att du får pressen om att du ska hålla kvar succéöverraskningslaget Östersund som har haft en dålig säsong.
Din verklighet hänger ju på att du får sportsliga resultat. Och om du känner att min chans att få sportsliga resultat det är att jag gör den här investeringen. Ja, ja då gör du ju det om du har möjlighet att göra det.
Men det är, ja, det är ett jävligt svårt läge.
Och det är, någonstans så måste du få det löftet för att du ska ta jobbet också.
Ja, exakt.
Jag menar, ska jag ta det här, då måste ni ge mig förutsättningar att lösa min uppgift. Den förutsättningen är att du öppnar plånboken.
Det är intressant att se vem som tar det jobbet.
Ja, mitt i sommar. Kliver in i Östersund som har gått
ersätta Potter där. Liksom.
Och så drar tre stjärnor.
För det kan bli noll poäng resten av säsongen.
Nu överdriver du lite kanske.
Men BP har ju tagit poäng hittills. Så
det
är
men alltså, jag raljerar ju liksom. Men det är ju...
Ja, det är en tuff stol att sätta sig på, det är ingen tvekan om det.
Ja, men alltså om det går fel, det blir det missnöjet och du ska komma dit och du ska reda ut det här. Liksom. Det är en vansinnig uppförsbacke att försöka trampa igång ett nytt liksom,
klubben. Hela klubben mår ju dåligt efter Kinberg också.
Ja, men jag menar det. Det är, liksom, det är på alla håll och kanter. Mm. Så att det är...
Jag får en Karlberg till Östersund, Kalle. Det är bara hoppa på hästen.
Du får en årslön på 2 miljoner. Du får 20 miljoner att handla spelare för direkt nu. Direkt.
Då är det väl klart du tar det för en årslön på 2 miljoner.
Nej.
Va?
Fan, det är friskabel stol att hoppa på. Alltså.
Jag säger det är inte lätt att locka dem. Det är inte lätt att locka
för
dem.
För 2 miljoner? Ja.
Det är vad som kommer krävas för att någon ska ta det där. Om du tar någon väldigt ärig,
kanske
ambitiös.
Går till England igen, hitta något nytt för en där.
Plockar in David Moyes.
Alan Pardew. Han kan pendla på Västerås.
Exakt, där har du det.
Jag har ju blivit korrig i Östersund. Shit, hänga med Pardew.
Sam Allardyce, men honom får man inte för några 2 miljoner.
Nej, det får man inte.
Hörde ni vad han fick för halvåret han gjorde i Everton?
Nej, vad fick han?
Han fick alltså 6 miljoner pund i lön. Shit. Och så fick han ytterligare 6 miljoner i bonus. Så han...
120 miljoner för honom.
Ja, för det halvåret.
Är det 6 miljoner kronor?
Nej, 6 miljoner pund.
Ja, men i bonus var det 6 miljoner pund.
Det var 6 plus 6 miljoner.
Herre jösses alltså.
Ja. Det är helt sjuka pengar.
Det är 140 miljoner.
Ja. Big Sam, han är inte billig.
Alltså, den sämsta värvning jag investerar har talat om nästan.
Ja, han är inte gratis, Big Sam. Men han kom ju in och räddade, han gjorde sitt jobb.
Han klättrade några placeringar i tabellen i alla fall.
Förflyttade laget en liten bit längre ifrån läktaren.
140 mils. Alltså herregud.
Och det var ju vad Everton var beredda att köpa ut Marco Silva för i Watford tidigare under säsongen. Så det kanske var den pengen då.
Köp man spelar för 1,4 miljarder eller vad gjorde de?
Ja.
Sålde väl för närmare i sig när de sålde Luka Koeman.
Ja, för halva det. Ja. Så har man ju väntat in då nu, för nu verkar det som att Marco Silva ska ta över Everton inom kort här. Så att de fick sin sin gubbe i alla fall. De gick, plus, de gick plus minus noll då. De fick betala Allardyce lön istället för när, att köpa ut honom. Så
fan vilken mycket bortkastade pengar. Jag är nästan förbannad när jag funderar på det. Alltså.
Big Sam. Ja, han är för rolig. Vi har några andra tillsatta tränare. Pellegrini till West Ham.
Ja, det känns ju verkligen superspännande tycker jag. Och det är för att West Ham har ju i ganska många år famlat lite efter sin identitet. De vill ju ha en identitet av att spela offensiv fotboll. Och det har väl varit lite si och så det där med tanke på att Big Sam har varit där. Och det har varit andra filurer där som kanske inte har bjudit på den fotbollen som man har velat ha. Pellegrini står ju för en väldigt offensiv filosofi och han har dessutom vunnit ligatitlar i England. Så att det är ju, tycker jag, ett otroligt bra namn för en klubb som West Ham. Alltså han har tränat Real Madrid, han har vunnit Premier League-titel med,
men hur långsiktigt med Manchester är det? City.
Ja, det behöver inte vara långsiktigt, det är ju bara att staga upp skeppet nu som är det viktigaste. Så att efter den här säsongen.
Mm. Mm. Du tänker en tvåårsperiod, treårs, någonstans där.
Ja, två år. Mm. Ja.
Pellegrini till West Ham, Marco Silva till Everton. Det som var intressant här om man pratar Unai Emery, att det kom ju uppgifter om att West Ham hade ju också Emery som ett av sina alternativ.
Men de fick ju inte det alternativet de ville ha högst av allt.
Nej, det var ju Benitez.
Ja, det är självklart i alla fall.
Men då finns det ytterligare spekulanter på Benitez nu då under sommaren. Så
nej,
nu, är det, nu får du liksom hålla i det här. För att Zenit Sankt Petersburg har gjort Rafa Benitez till sitt första val. Efter att det verkar då som att Sarri.
Nu, inte Sarri.
Nej, jag läser Sarri samtidigt som jag ska säga Sarri.
Napoli.
Napoli Sarri, som jag har lämnat jobbet, eller där, eller vad säger jag, eller där, nu är det
Ancelotti.
Ancelotti. Eller där är Ancelotti.
De ska köra ihop.
Ja, för fan.
Big Sam.
Skulle man inte vilja sitta en pokerkväll med Allardyce och Ancelotti? Det skulle väl vara mysigt, bara en så här 4 timmars sittning och bara
snacka
skit. Jag vill
alltid ha med om det ska vara med.
Ancelotti har tagit över Napoli, det är bekräftat. Och Sarri ska vidare. Det handlar väl om Chelsea i första hand för honom.
Men jag tänkte vi skulle spännande
komma dit. Ja. För Zenit Sankt Petersburg var också där och hörde sig för. Det lät som det var på gång. Vi har väl inte uteslutit det heller, men nu har det mer låtit som att det är Rafa Benitez de är ute efter att göra till sin tränare efter att Paolo Maldini lämnat sin post där. Oh, mycket tränare, mycket karuseller och rotationer här. Vad var jag någonstans?
Ja, du pratade om Rafa Benitez.
Ja.
Och Zenit.
Kan Ancelotti ta vidare Sarri ball i Napoli?
Det känns inte som att han kan utveckla det mer. Eller? Det känns som att han kan bibehålla det som finns.
Ja,
jag säga.
Exakt så har jag upplevt honom som tränare. Att han är väl en sån som förvaltar det som finns. Och gör alla på bra humör.
Frihet
och
under så vidare. Ansvar.
Ja, mycket frihet under ansvar. Jag har svårt att se att han skulle utveckla det vidare. Och med det sagt så tror jag kanske lite kommer att gå förlorat också. Automatiskt.
Men sen har de haft en bra säsong. Det är inget snack om saken. Så att de kommer väl säkert tillhöra toppen av
serien. Det kommer de ju säkert göra.
Men jag tror som jag sa, jag håller vi inne på samma linje. Jag tror inte att Napoli kommer utveckla sitt spel något mycket mer.
Frågan är om det går att utveckla det så mycket mer. De har nått extremt långt på den banan när det handlar om att spela passningsorienterad fotboll och offensiv filosofi och spela sig ur situationer och så vidare. Jag tror inte man kan, just nu här och idag kan man inte ta det så mycket längre.
Men kanske blir mer vinnare, men det handlar väl mer om kanske motståndet i Serie A i Juventus än att man själv ska prestera ännu högre. Men det blir intressant att se vad som händer med Juventus. Nu är det bara en spelare, men den spelaren är Buffon längst bak i målet. Man vet aldrig vad som sker där och så vidare i den ligan.
Mm-hmm. Lite spelare då som ska byta klubb.
Du kom aldrig in på Sarri till Chelsea.
Jag kom inte in på Sarri till Chelsea, nej. Vi kan väl ta den också. Den är ju med, den som är längst ifrån att vara klar, känns det som. Det har kommit, inte kommit så mycket uppgifter om det. Det är mycket spekulationer. Ett tag pratades det om att Conte och Sarri skulle byta plats med varandra. Nu blir det ju inte så eftersom Ancelotti tar över Napoli. Conte är ju fortfarande kvar i Chelsea. Det är inte säkert att han lämnar heller. Det har ju känts så under hela säsongen att det här är hans sista år. Han förlängde framförallt inte sitt kontrakt när han skrev ett nytt kontrakt, utan han fick bara mer pengar.
Det känns ju inte som de firar jul ihop heller liksom.
Nej, och jag vet inte. Conte känns ju som en lite jobbig, inte jobbig, men
krävande.
Krävande, en väldigt, väldigt intensiv.
Energikrävande.
Väldigt intensiv människa. Och det är liksom som att de är nog färdiga. Det känns som att de har varit färdiga med varann. Faktiskt. Så att någon ska väl in där. Och Sarri är ju jättespännande efter det han gjorde med framförallt Napoli.
Ja. Nej, men absolut.
Och då handlar det också om man måste ju hålla kvar i Eden Hazard till exempel.
Ja, men jag tror att han skulle ju, med tanke på det, vilken fotboll Sarri står för, så tror jag att chanserna skulle öka och få behålla honom faktiskt.
Det skulle ju passa Hazard som handen i handsken. Det är ju ingen, som spelar mer Sarri-boll än Hazard. Som bara, bollen bara sitter där. Små, fina ytor. Fina fötter. Det är sånt han gillar. Så vi ska inte spekulera så mycket i det, kring vad som kommer in där. Men det är klart att kommer Sarri till Chelsea och det ska in en ny satsning, då kommer det också plockas fram den stora plånboken.
Men de har väl en hyfsad trupp som funkar, men den fotbollen har de inte där, Chelsea.
Ja, det är ett mittfält som måste till. Alltså det är ju Fabregas, han kan ju inte springa längre.
Nej, han är
ju Bakayoko spelar med slalompjäxor på fötterna.
Och Greenquarter håller inte.
Nej. Så och så är det Kanté kvar.
Centralt mittfält in där.
Kanté är ju ingen passningsspelare i första
hand. Nej, men han är tillräckligt bra för att vara energidrivande.
Absolut, och liksom. Han är ju definitivt tillräckligt bra, men de behöver ju ha en
En
playmaker bredvid honom som absolut är av högre.
Men det jag menar är, han är så bra på de grejerna han gör, så han kommer att passa i ett Sarri ball spelande lag också. Ja.
Och då har det pratats om Jorginho till exempel. Chelsea, ett av flera lag som har nämnts kring honom. Och det är ju precis vad de skulle behöva bredvid en Kanté då.
Det är 2-3 spelare. Tre spelare man kanske behöver få in som är lite mer lik det sättet han vill spela. Viljan är ju där.
Ja, William finns ju där. Det är fortfarande en underskattad spelare.
Ja, han klarar ju av det där.
Liksom. Det är helt otroligt.
Ja, ja. Men han klarar ju av att spela den typen.
Sen pratas det också om en ny striker. Och det namnet som har nämnts då är Lewandowski. Lewandowski som det känns som har varit på väg till Real Madrid hur länge som helst där nu. Men
han är nog känns som att han börjar bli out of date för Real nu. Nu behöver de
behöver något fräschare.
Ja, nu får han gå till England istället. Ja, men alltså Lewandowski är så pass skicklig så fan han kan väl gå in var som helst och inte göra någon besviken. Det är, ja, ser inga problem.
Samtidigt då pratas om att Morata ska till Italien igen. Just det. Då är det Juventus och Milan faktiskt som det pratas
om. Det var Chelsea-supporter fått Lewandowski blivit av med Morata, så det är jublat.
Ja, det känns ju som att det har ju verkligen, man har ju verkligen saknat Diego Costa den här säsongen. Alltså en riktigt alltså en skytteligavinnare liksom där fram. Det är ju det som har fattats, även om Morata i perioder har sett fin ut och framförallt gjort mycket mål med pannan som han gör. Chelsea känns intressant. Och den som kanske ska sy ihop det här då, det är ju sportchef. För den positionen har ju varit vakant nu sen i vintras när sportchefen, som jag inte har skrivit namnet på, lämnade efter vissa interna konflikter, verkade som i Chelsea där. Det är också en speciell organisation ju. Med Abramovic på toppen. Och nu kom uppgifter så sent som idag om att Michel Ballack är namnet som står högst upp på listan nu att ta över som sportchef för Chelsea.
Spännande.
Det hade kunnat varit något. En Chelsea-ikon också.
Ja för fan. In med han bara.
In med. Upp. Milan som sagt, där är det lite struligt och stökigt.
Ja, det har det varit i många år.
Har ni noterat det, att det är lite svajigt i Milan?
Jag vet inte när det var lugnt senast. Var det innan Zlatans tid? Och 10 år bakåt eller?
Alltså, ja, det har slutat 2007, där.
2008 var det, då var det bra ordning. Det var Ancelotti där och mycket frihet under ansvar med Kaká.
Champions League-segern 2007. Ja, Seedorf, Pirlo, ja. Gattuso. Det var ja. Liksom det gamla gänget kvar. Kaká, ja.
Ja. Sen något år efter där. Och sen så sen har det varit stökigt, känns som. År efter år.
Sen värvade man Pato. Sen dess har det bara...
Nej, Pato! Alltså, underbar spelare. Jag älskar Pato. Han är lite för snabb för sin egen kropp.
Ja, precis. För det är ju så att de spenderade 200 miljoner euro ungefär förra året. Har då, inte helt oväntat, hamnat i lite FFP-bekymmer. Har då haft en förhandling med UEFA kring om man skulle få någon slags förlikning, säger man så. Något uppskov på det här. UEFA har sagt nej till det. Så att Milan har hamnat i en situation där de måste sälja en del spelare före sista juni eller åka på ett transferförbud, helt enkelt. Det är väl rent krast, det är mer komplext än så, men det, rent krast kan man koka ner det till att det är där de har hamnat. Och då har man ju två vägar att gå, antingen försöka då behålla det och sen räkna med att det är det man ska ha i ett par säsonger framöver då, under tiden man inte får köpa spelare, och försöka utveckla det man har och gå vidare på det. Eller så får man sälja ett par av sina stjärnor och försöka börja om. Och då är det två spelare som har nämnts under dagen idag. Det är Donnarumma i första hand. Då är det faktiskt Liverpool som det pratas om. Som
mycket pengar har du varit tvungen att sälja för?
Jag vet inte exakt för siffran de måste sälja för, men det är ganska mycket av de här 200 miljoner eurorna ska tillbaka igen. Säkert hälften. Så att det är väl en nettovinst på rätt mycket pengar, närmare en miljard. Jag har inte siffran för, men jag ska inte gissa den, men
då hade jag gett fan i och då hade jag gett fan i att köpa någon på ett helt år istället.
Ja, det är ju det som är frågan nu då, hur,
ja, det har varit hur... Milan. De kommer alltså med hela den här satsningen, så är de sexa på 64 poäng. Förra året innan den här satsningen så kom de sexa på 63 poäng. Så hela den här satsningen har gett en poäng.
Ja.
Och en jävla massa dyra fotbollsspelare som inte riktigt har funkat. Men jag menar, du får inte de pengarna för kanske spelare som du vill göra dig av med som inte riktigt har funkat. Kalle Nicic och André Silva, och jag tror det tog hur mycket omgångar som helst innan de gjorde mål.
Ja.
Och sälja den målvakten hade jag aldrig gjort.
Ja, det är ju Donnarumma för du pratar om 70 miljoner euro. Nej. Och Suso som har en utköpsklausul på 40 miljoner som Spurs ska vara intresserade av att trigga.
Det är ju mycket pengar kanske fan, eller ja, jo, han har varit bra, absolut, men rätt mycket pengar.
Pochettino vet vad han gör.
Ja, men har inte Pochettino, nu kanske jag tänker fel här, men har inte han haft honom i Espanyol, eller?
Kan han det?
Var han där först? Så slog ju igenom samtidigt som Sterling när de var 16 år bara i Liverpool.
Sen
var
han i Spanien.
Var han utlånad där?
Almeria.
Almeria var han i. Ja, jag har fel. Mm. Jag har fel.
Han är ju bara 24. Det känns som att han är 32 typ. Men ja, absolut. Bra fotbollsspelare. Med 400 miljoner. Mycket pengar.
400 miljoner är väldigt mycket pengar, men det är bra ålder på honom också. Han är men 23
jag,
nu.
Men jag känner också att när man tittar på den Milan har köpt och man tycker att det borde gå bättre för dem. Med potentialen som finns i vissa av spelarna som har underpresterat, så tycker jag att det är bättre att skita och shoppa överhuvudtaget och försöka göra något bättre av det materialet.
Det man har. Nu har man ju Gattuso inne också. Så
ja, bara kör.
Har fått någon slags ordning på det.
Men det är rätt roligt att det gav en poäng med.
Ja, det är häpnadsväckande faktiskt. Ja. Alderweireld, om vi nu är inne på Tottenham här, har inte fått något nytt kontrakt. Fick inte de pengarna han ville ha, så då blev det inget nytt kontrakt, utan kommer lämna gratis i sommar. Och det är klart att det är en spelare som vi har hyllat som en av hela ligans absolut bästa mittbackar de senaste åren, även om han haft lite skadebekymmer och inte spelat så mycket den här säsongen. Det kanske har varit till viss del beroende av kontraktsituationen som han inte har fått så många chanser, men också för att Davinson Sanchez har varit väldigt bra sen han kom in. Så att det är ju en världsback på marknaden för inga pengar. Han har en hyfsad sign-on och vänta någonstans, kanske i Manchester United, som det ryktas om.
Ja, jag har sett de ryktena, och jag tror att för Uniteds del så är det ju en bra värvning om man kan få honom utan övergångssumma, även om det såklart blir en häftig sign-on bonus.
Vad kan han få?
Dock tror jag inte för Spurs
Allardyce man pengar.
140 miljoner.
Ja, det kan han nog få. 100 miljoner tror jag han får i sign-on, det tror jag. Men jag tror inte det behöver vara fel av Spurs heller. För om man tittar på hans senaste år så känns det inte som att hans kurva pekar uppåt. Utan snarare att han har börjat toppat och att kurvan pekar neråt. Så att,
och han kanske är rätt i att behålla.
För dem är ju det. Och det skulle säkert sätta krav från andra spelare på att de ska tjäna mer och så vidare. Så jag tycker inte det är helt orimligt resonerat av Spurs.
Sen är det nog när han har varit och spelat matcher och sådär, så kanske han ställer andra krav på dem också. Det är svårt för honom att göra det när han kommer till en ny klubb. Som United, antar jag.
Så är det ju.
Han har inte det, alltså han har inte med sig det kapitalet dit på samma sätt. Han kan gå till Newcastle med.
Det kan han. Ja. Newcastle som kanske ska då värva Fernando Torres.
Ja, det är bara att plocka in. Det har varit fantastiskt. Han och Andy kan komma nu i sommar. Det har varit gött.
En Torres som ju också är kontraktslös.
Det börjar Benitez med att plocka Torres, då kommer Jimmy Traoré och då kommer Steve Finnan och då kommer ju Igor Biskan och hela gänget.
Biskan. Vladimir Smisen håller i
Vladimir.
Det är klart, det här är Benitez har fått en fråga: skulle du kunna tänka dig att jobba ihop med Fernando Torres igen? Han inte har något kontrakt, han är ju. Det är klart att han skulle, vad ska han säga? Det blir rubriker, det är ju så här det går till. Det finns ju ingen som tror att Fernando Torres ska till Newcastle.
Det är underbart när man får de idéerna innan en PK, och man bara, ja men det här är en bra vinkel, så ställer man en fråga, så kan inte den säga nej och så blir det, ja kör vi.
Det är så stilig journalisterna.
Men det ska bli jättekul att se vad Newcastle gör i sommar däremot. Det behöver vi inte gå in på nu förrän det finns mer saker att prata om. Men det ska bli otroligt kul att se hur mycket pengar
vad
det är.
Vad tror du då? Kommer det spenderas något?
Alltså det är svårt att säga. Jag är ju negativt inställd från början, för att jag vet hur det brukar vara. Men sen så diskuterat vi fram och tillbaka att det ska bli en pengasäck. Men jag vill nog vänta lite innan jag tror någonting. Men jag hoppas givetvis att det kan handlas för i alla fall lika mycket som Arsenal, jag. Helst mer. Men får vi ens köpa någon, så blir man ju glad liksom, efter lånen som oftast brukar köra.
En spelare som antagligen kommer vara het i sommar är också Justin Kluivert, Patrick Kluiverts grabb. Som har gått bra för Ajax. Har hamnat i en trasslig situation med Ajax, med sitt kontrakt där de inte riktigt är överens. Han vägrar nu också skriva på nytt, vilket har öppnat upp spekulationer kring att han ska vara på väg att lämna. Han säger själv att han egentligen inte vill lämna, utan att han vill stanna, han vill utveckla sitt spel, men att klubben inte har behandlat honom väl. Han understryker att det inte rör sig om pengar, vilket blir kanske svårt att, utan han är bland annat sur på att klubben försökte inkludera honom i Davinson Sanchez-dealen och sälja honom till Tottenham utan hans vetskap, att de förhandlade om hans kontrakt utan att han var informerad med Tottenham, som då var intresserade av honom förra sommaren, att det bland annat då ska ha lett till att han tycker att det inte finns en bra kommunikation mellan hans team och klubben. Han tycker också att de har erbjudit honom för lite pengar, även om det inte är det handlar om, så har det ändå varit för lite pengar i kontrakten, så att han har vägrat skriva på och har också uttryckligen sagt att jag kan tänka mig att lämna om det inte blir bättre här. Helt enkelt.
Alltså, han är 19 bast. Han har gjort 10 mål i holländska ligan. Holländska ligan, som inte idag är i närheten av vad holländska ligan var förr i tiden. Han har en pappa som borde ha mer vett att säga till sin son ett och annat. Jag tycker att det där är... Ja, det kan vara liksom så här tråkigt om han har blivit liksom lite förbisedd där i någon deal och sånt. Det är väl lite synd om honom. Men jag tycker det...
Står det inte Arsenal i pannan på honom? Är inte det en typisk Arsenal-värvning?
Han ska inte flytta på sig nu ändå, som jag ser det. Det är oerhört korkad om han... Två år ska jag säga. Han spelar fortfarande i holländska ligan. Och är 19 år.
Jag tycker det känns som en Arsenal-värvning.
Ja, om två år kanske. Men just nu så tycker jag han bara ska skriva på det han har där. Hyfsat bra.
Knipa igen och spela
och prestera. Sen så kan det är inte så att den familjen kan ha lite pengar. Det är svårt att tro. Så att han liksom behöver bo på gatan eller har något dåligt. Han hinner tjäna sina pengar. Det ska man komma ihåg. Är man tillräckligt bra så får man det man vill senare i karriären. Så är det bara. Och då kan man tjäna sina pengar. Så att
ja, det märks att du har snackat mycket agenter. Alltså. Du har det
jo,
där.
Men alltså man blir så trött när folk flyttar för tidigt och håller på att ställa massa krav efter liksom,
agenterna, de är väl sugna på att tjäna pengarna snabbt. Men motvikten till det måste ju vara att
ja,
mana till
och det är därför jag
lugn.
Tycker att pappa ska säga till honom att stanna kvar här nu, utvecklas, vi skriver så här och så här och så här och så får vi se. Är du tillräckligt bra så kommer du kunna hamna i de klubbarna, se på mig, se vad jag har spelat. Liksom. Kom igen alltså.
Mm. Alltså det är vad man tycker. Jag ska bara säga det att jag hade lite fel. Jag var tvungen att kolla det lite för det var 9 miljoner pund han fick för de 6 månaderna. Okay. Han var inte 12. Så
ja, men det är ändå 100 miljoner.
100 miljoner kostade han för Everton för de 6 gnistrande månaderna på Goodison. Ja, så är det. Han hade alltså då en årslön på 6 miljoner. Vilket är en av de högsta årslönerna för en manager någonsin i Premier League. Bara att han förhandlar sig till det i det skedet med Moshiri, Evertons ägare. Det säger någonting om att Moshiri inte riktigt har koll på allt här i världen, tycker jag.
Det fan vad de kastar bort pengar i England alltså, egentligen, om man tänker efter. Det är helt sjukt. Alltså.
Ja. Onekligen.
Jag känner mig negativ just nu.
När vi är inne på kontrakt och vi är inne på kontraktslösa spelare så är ju det här kanske hela veckans snackis. Gigi Buffon till PSG.
Ja, den såg man inte komma riktigt.
Nej, det gjorde man inte. Men det ryktes ju vara ganska nära nu.
Kräks lite. Ja, jag tycker han kunde avsluta sin karriär där i Juventus. Men det är hans val och han har bara en karriär. Han tyckte väl att han ville väl vinna någonting när han slutar. Fantastisk målvakt.
För han har inte vunnit någonting.
Nej, exakt. Nej, men
samtidigt så här, jag måste säga också, jag försvarar honom lite. För han är inte en one club man. Alltså,
nej.
Man kanske ser honom som det, för han har varit i Juventus så länge. Men han startade faktiskt karriären i Parma.
Han var världens dyraste målvakt under jättemånga år liksom.
Ja, jag såg första matchen.
Och därför tycker jag det ger honom lite mer egentligen mandat att faktiskt flytta vidare. För att jag menar, hade han varit one club man, han spelade hela sin karriär i Juventus, det har varit en annan sak tycker jag.
Mm. Ja, för mig är det ungefär samma sak. För han har ju varit där i hur länge som helst. Hur många år hade vi pratat om? 20... När kom han till...
Ja, men det var 2000 va? Eller 2001 tror jag han värvades dit.
Ja, så det är 20 år ungefär. 2001. Och jag känner lite att jag tycker att han antingen kunde ha stannat kvar eller kunde han i så fall ha popspelat lite i MLS eller någonting i så fall för att göra något annat. Men PSG, det känns inte bra för mig. Men
det handlar ju om FFP för PSG, för de måste ju hålla i plånboken nu efter förra sommarens vansinneshandlande av både Neymar och Mbappé.
Men sen så känner man ju någonstans, i och med att man gillar Buffon så mycket som man gör, så känner man ju någonstans att han får en frisedel att göra lite vad han vill för att han just är Buffon. Typ så. Men
gillar man verkligen Buffon så mycket?
Alltså han har ju
lite svårt för det där. Jag är lite svårt för Buffon.
Ja, hans utbrott där, han hade någonting. Och sen lite av hans det där politiska är ju inte så jävla snyggt. Men som målvakt gillar jag honom.
Han är ju en jätteduktig målvakt, ja. Men den där bilden av honom, det är du vet, det värsta som finns. Och folk delar, när han står och gråter. Och det är liksom Buffon, man känner så mycket för honom.
Du gör inte det?
Jag tror jag är lite för kall för sånt.
Du känner inte det när dina Liverpool-spelare står och gråter?
Jo, det beror på vem det är utav dem.
Inte alla, det är bara Mo. Eller Mané.
Mo är kanske inte den jag känner mest för ändå.
James Milner
är den jag känner mest för.
Och han har ju varit i Liverpool hela tiden.
Det är ju inte någon one club man direkt. Ganska långt ifrån. Vidare då. På tal om Liverpool då. Nabil Fekir har det pratats om nu i några veckor. Lyons, på tal om one club man, han är ju verkligen fostrad där och är kapten och så vidare. Nu har det kommit lite motstridiga rykten om vad som ska hända. Det är fortfarande fransk media hävdar att det här är i stort sett färdigt. 99% säkert har Canal Plus vid flera tillfällen hävdat. Ja. Vad man nu ger Canal Plus för trovärdighet i Frankrike, den är ändå okej.
Okay. Ja.
Och flera andra, och det har ju också då med att göra att det är Gerard Houllier som är liksom rådgivare till Nice. Styrelse och tennis fotbollsorganisation på något sätt. Jag har inte exakt koll på hans roll där, men han är inblandad på något sätt. Det är han som då ska ha medlat den här affären mellan klubbarna. Han är ju fortfarande en stor figur för Liverpool. 700 miljoner pratas det om. Nu gick Nice ordförande ut och sa att ja, nu kvalificerar han sig till slut för Champions League. Han vill ju spela Champions League med sin klubb. Jag har inte själv pratat med honom om det, men jag vet att han vill stanna. Och den klubben som ska köpa honom måste verkligen betala mycket pengar. Den där typen av uttalanden som att det blir inte billigt det här. Och ska kräma ut någon extra hundring.
Du menar Lyon då?
Men 700 är väl helt okej?
700 för Nabil Fekir.
Ja, det är klart att de ska vara nöjda med det. Ja. Så mycket mer kan man inte få, tror jag, för liksom den typen av spelare i franska ligan idag. Det blir annat om du köper från någon av topp 4 ligorna.
Jag tror också att de vet att det här är ju Coutinhos ersättare då.
Så är det ju.
Liverpool har pengar. Så att, jag tror man kan ta till alla trick i boken för att få ut så mycket som möjligt.
Jag tror inte det landar på så mycket mer än 700, det tror jag inte.
Nej, det känns som att det är någonstans. Jag tror att de är rätt överens. Det är som det har rapporterats om är att så fort Champions League-finalen är avklarad så kommer man sätta sig ner och göra den här förhandlingen. Då kommer också det första officiella budet komma. Ja, jag tror att man vet ungefär.
Vad är han, 24-25?
Jag ska gissa på det.
Ja, och sånt. Och det spelar han ju väldigt lik Coutinho egentligen i sin spelstil. Man kan ju både spela anfallare och mittfältare.
Han är skitbra en mot en.
Ja. Gör mycket mål också.
Det blir ju ett dribblingsorienterat mittfält där om han ska spela bredvid Naby Keita.
Men de tänker honom då i en tillbakadragen roll där som liksom ner på mitten där. Det är inte i en ytterroll eller?
Jag tror att de ser honom som, precis som Coutinho var, att han dels kan vikariera i fronttrean när det behövs. Men kommer vara offensiv mittfältare när de ställer, alltså när alla är hela och friska. Så är det. Och då kommer han glida in ganska mycket som Coutinho, spelas med nummer 10 bakom Firmino då i mitten.
Ja, de kommer ju inte bli sämre. Det kommer ju vara ett väldigt jobbigt lag att hålla reda på, väldigt mycket nycklar framåt i och med att han kan slå sin spelare som han gör i och med att han är så bra en mot en. Och så Keita på det och sen de som redan finns där. Det finns jättemycket att leka med där. Det är knappast så att man kan sitta här och säga att man tycker att de ska göra en sämre säsong nästa år än vad de har gjort i år.
Det är inte defensivt viktat.
Nej, det är det inte. Men det är där det är kul att se på.
Man ser ju nästan hur ensam Henderson blir när han ska ta hand om det defensiva arbetet på mitten. Alltså, han kommer bli lite exposed. Om man säger så. Kanske måste
vilka skickar de ut då? När de fyller på med de här?
Danny Ings.
Att han ens är kvar fortfarande känns helt.
Daniel Sturridge.
Tänk Daniel Sturridge och Fernando Torres i Newcastle. Det hade varit något alltså.
Båda två, de sitter och masserar varandra i sjukstugan.
Det hade jag gillat.
Herregud. Dragkampen om Martial då. En spelare som vill lämna Manchester United efter den här säsongen. Kom ju inte med i Frankrikes VM-trupp, vilket jag tror gjorde ont i honom. Och det är ju på grund av att han inte har fått spela så mycket under Mourinho.
Det är på grund av Mourinho. Rakt av.
Jag tror att han är jättetrött på den situationen han har, där han känner att han är ung. Han har en fantastisk karriär framför sig som inte kommer igång så länge han är i Manchester United.
Släpp han fri.
Konkurrensen är för tuff där helt enkelt. Det är ju det är som Sanchez är ju, det är hans position nu. Det är ju inte mycket att göra. Sanchez är bättre.
Han har ju inte viktat sitt lag Mourinho för att han ska få ut så mycket av Martial eller sitt spel.
Liksom. Han har inte byggt laget runt Martial, det har han inte.
Men alltså, det är bara att flytta på honom. Han har så mycket potential, han har sett fantastisk ut. Vissa glimtar man bara har sett honom. Liksom. Jag har tänkt på det de gånger han har hoppat in. Jag var ju på plats några gånger så var Champions League-match och då hade jag träffat Vigge och man ser honom hoppa in och utmana en mot en och sticka liksom, den farten. Alltså det är en jättefin spelare.
Men jag ser ju en Sarri komma in till Chelsea, få in Martial, spela Martial och Hazard tillsammans och jävla vad de ska dribbla upp folk på läktaren där alltså.
Nej, jag tror att oavsett var han går Martial så tror jag han har jättechans att verkligen få den där, trampolinsprånget upp till nästa nivå alltså, för att han har så mycket i sig. Och jag tror att Manchester United gör ett jättemisstag att släppa honom. Men som sagt, har man José Mourinho som tränare så finns ju risken att han misshandlar några missförstådda genier.
Men alltså det har
Salah, Martial.
Ja, men det känns ju så liksom att han skulle ju kunna komma, han har ju den nivån i sig. Så känner man, eller potentialen att kunna äga matcher och vara så liksom briljant i en liga som De Bruyne och Salah är på sina saker. Det har han ju också. Så att, frågan är vad han kostar. Vad gav de 600 när han kom?
Något sånt där. Det
var typ väl, sista minuten värvning.
Sista minuten värvning. Det var väldigt mycket klausuler i det här kontraktet. Det. Så att jag tror att grundpriset var lite lägre kanske. 500 miljoner och
hamnar inte en sån kille liksom någon annanstans än i Premier League. Blir det inte som om någon ska köpa honom så vill de skicka honom till typ PSG eller något sånt liksom.
Mycket möjligt.
De som nämndes i den här senaste artikeln var då Chelsea, Juventus och Tottenham.
Ja, okej.
Och Tottenham skulle också ha en plats
där. Det känns väl, jag känner ju
till vänster för verkligen. För
men för vill honom. De betala
jag skulle
pengar.
Kunna se honom i Real Madrid också. Kanske inte.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ja, faktiskt nästa säsong. För att jag tror att Ronaldo kommer att formeras om till ren striker nu. Ju äldre han blir. Och då finns det en plats till vänster där. Och då skulle de kunna, om de inte får de spelare de verkligen vill ha. Neymar typ. Ja, men då skulle
kan de få köpa ett klipp. Då kan de göra ett klipp
eller Sala.
Det är ju ett klipp att köpa honom.
Jaha, ja, absolut.
Han har måste gått ner i värde efter att han gick till Italien.
Ja, det skulle.
Nej, det tror jag inte.
Nej, för sig
med. Alltså marknaden har utvecklats, men jag menar
det kommer kräva mycket som helst från tror jag.
Antagligen. Jag vet inte vem man har som agent.
Inte jag heller.
Säkert någon.
Men om ni ser på hans utveckling så tycker ni egentligen att han ska vara billigare när han kom. Eller?
Nej, eller inte med tanke på pris. Det var ju ett vansinnigt överpris på honom när han kom. Vad hade han gjort i Monaco då? Inte så där värst mycket. Men det är sant, man ser när han kommer med fart in från kanten in i straffområdet, då det är ju målchans eller straff.
Varenda
gång.
Så att sett till det och hans egenskaper och potential, då ska han kosta betydligt mer än 500 miljoner tycker jag.
Ja.
Och för Kik kostar 700 så ska han också göra det.
Ja, det,
men jag menar ingen miljardkostnad för honom
som. Nej, det tror jag inte det blir.
Nej, det blir nog inte, nej.
Nej.
Sen är det också så här, är man så rik som Manchester United är, så har man ju alltid det emot sig i alla förhandlingar.
Ja, så är det ju.
Det är liksom så här, nej men okej då, vi betalar inte mer än så här. Ni behöver ju, alltså de behöver ju inte pengar. Alla vet ju att det är liksom inget desperat att de måste ha ut den där sista 100 miljonerna. Så att det blir alltid jobbigt i alla förhandlingar åt båda håll.
Ja, de har ju aldrig sålt en spelare vad jag kan komma på för en hög summa.
Ronaldo.
Ja, fast det var ju inte en hög summa.
Ja, det var ju världsrekord.
Ja, men jag tyckte då att det var en låg summa. Mm. Och det har ju visat sig efteråt att det är ju den bästa värvningen som har gjorts de senaste 15 åren i världsfotbollen. Ja. Köpa han för 80 miljoner pund, det var ju gratis sett till vad han har gjort för klubben.
Ja, verkligen. Verkligen.
Och hur mycket pengar de har tjänat kommersiellt på honom.
Ja. Undrar hur mycket Everton får för Wayne Rooney då när han lämnar för Washington.
En backläsk.
Precis, lite koner och västar till träningsanläggningen. Nej, nu var vi elaka med den gamle Wayne. Det är klart att han ska åka till USA och avsluta där. Det är klart han ska göra det. Det tycker jag är helt rimligt.
Han är ju för ung för att avsluta. Det är ju det som är problemet. Men han är ju färdig. Han började ju så tidigt. Det är ju det som är grejen. Ja. Han är 32.
Han är född i oktober 85.
Oktober 85, så han fyller 33 då.
Ja.
Fantastiskt. Han har gjort så otroligt mycket för en, en supporter som har följt ligan liksom. Och det han har uträttat. Sen har det varit lite tråkiga år på slutet. Men
det är klart han ska åka till USA.
Ja, det
passar
jag
ju perfekt där borta. Han och Zlatan kan hålla på och vara på stora billboards där borta och sälja läsk.
Får du hoppas att han gör lite bättre klubbval. Att det blir lite bättre för en klubbvalsmässigt än vad det har gjort varit för Zlatan.
Ja,
han precis. Har ju nått botten i MLS verkligen.
Ja, så han får ju bo i Los Angeles.
Jo. Absolut.
Och det men, tror jag det var det viktigaste.
Det tror jag också,
ja,
det
tror jag också. För att sportsligt var det ju, alltså sportsligt måste han ju ha sett att det här inte var ett lag som du tror att du ska liksom
vinna ligan med eller så.
Kom typ sist, kom sist året innan. Nu har gjorde han två matcher, alla bara skrek ut, åh han är så otroligt het. Sen har han fyra matcher utan mål, det är 360 minuter. Sen tar han ett rött för en stämpling på foten. Då kände jag lite så här, vill han ha semester nu eller vad, hur hög är frustrationen liksom?
Kan vi inte utesluta?
Nej.
Att han hade andra planer.
Han ska ju åka till VM nu och glänsa. Han behöver ju ha sin vanliga semester nu typ, i Ibiza nu. Så att det var nog taktiskt.
Jag tror det med.
Griezmann då? Det är också det här, den här affären som det kommer ryktas så väldigt mycket om och som det går att lita så väldigt lite på all rapportering kring. Men Griezmann till Barcelona. Ena dagen så är han klar, andra dagen så ska han stanna. Och sen, så nästa dag så är han klar. Det beror ju helt på vilken spansk tidning det är som skriver. För att de har ju sina, vad ska man säga, affiliations till de olika klubbarna. Så att det är ju hela tiden det som styr hur rapporteringen ser ut. Det går ju fan intressant inte, det går ju fan inte att lita på någonting vad som händer med spansk media längre.
Ja, men han var han klar för United en gång i tiden. Alltså spansk media.
Intressant att se vad som händer med pusslet där då. För hur, vilken position har de tänkt honom i deras 4-3-3?
Ja, det blir, han ska ju egentligen in på liksom Messis position och där får han ju inte spela.
Nej.
Eller ska exakt. Han in centralt då där Suarez spelar?
Ja, det är det jag funderar
på. Det kommer
på.
Inte hända i sommar, vänta ett eller
men
två.
Men Suarez framtid måste ju vara osäker där. Han har ju varit så otroligt svag den här säsongen.
Sen pratades det också om att Barca faktiskt öppnar upp för att Dembélé kan
ja,
lämna.
Skickas, ja.
Så de bara betalade
1,4 för.
1,4 miljarder för förra sommaren.
Spelar har inget värde, eller de bara skickar folk till höger. Ja.
Pengar har inget värde.
Nej, pengar har inget värde.
Så att det här med om spelare är för dyr eller för billig eller sådär, vi kan nästan sluta fundera på det för att det, de bryr sig uppenbarligen inte längre.
Fan är inte det jävligt sorgligt?
Ja, det är ju någonting är det. Hörru, tiden springer på här. Vi har fått en massa frågor också. Vi tar ett par stycken i alla fall. Hampus von Platen undrar, vem blir årets överprisade VM-värvning? Vem blir årets James Rodriguez? Eller Hadji Diouf.
Ja, det kommer ju, det är ju alltid en sån going som kommer upp.
Ja, har vi någon
det är svårare att se, det är lättare att se en runda in i VM då, när man får den, då kan man ju verkligen ta en att han har varit bra nu, han kommer att vara bra hela gruppspelet så går han för
matchen. Renato Sanchez för 2 år sedan i EM.
Ja,
det är klart att det kommer vara någon sån spelare. Ja. Men vem det är så otroligt svårt att säga innan. Ja. Jag vet inte, jag kommer inte på någon. Men det är precis som du säger, efter en omgång in då kan man
ser man någon liksom, du vet, någon i
någon som har toppat formen helt enkelt.
Ja, som är sjukt. Inte ett lag som
Victor
nödvändigtvis går, ja men inte nödvändigtvis går så långt heller, utan det kan bara vara att han skiner i gruppspelet sen bara bam.
Absolut.
Ola Toivonen. Ni garvar.
Ja,
ja, det gör vi. Det gör Victor vi.
Klas. Ola är ju bra i landslaget.
Mm. Lozano som jag pratade om. Ruben Lozano, han blir det. Mexiko.
Mm, ja, varför inte? Lukas Larsson undrar vart hamnar Sergej Milinkovic-Savic, Lazios guldklimp.
Ja,
den är spännande. Han har ju en potential
att bli bra i VM, men han har också potential att fortsätta vara bra sen.
Han har ju redan varit bra under hela den här säsongen i Lazio. Manchester United är det som det har pratats
mest om
hittills, och det är klart att det är jättespännande, en sån spelare under Mourinho in på det mittfältet. De kommer bli rätt svårslagna. Säg att de får in en Alderweireld på gratis och sen kan de lägga ganska mycket pengar på Milinkovic Savic.
Säljer Martial också för de pengarna, bara lägga in dem på Savic istället.
Ja, och så lägger de allt på en vänsterback. Behåller Luke Shaw som får putsa skor hela nästa säsong.
Åh, vänsterbacken.
De har ju bara 4 vänsterbackar typ i truppen i Luke Shaw, Blind, Ashley Young, Darmian, du har Rojo som kan spela där, 5 stycken.
Ja.
Men det behövs en till. Jag håller med om att
det behövs
en
till.
Jag håller med om att det behövs en till.
Ja. Ja, så är det.
Eftersom Mourinho inte verkar förstå att Luke Shaw potentiellt skulle kunna vara lösningen, så behövs det en till.
Erik Engström undrar, på vilka positioner och vilka spelare behöver Everton värva för att kunna vara med och nosa på topp 6?
Alla höll jag på att säga.
Ja, och de spenderade oerhört mycket pengar förra sommaren. Typ mest av alla.
Ja.
De har ju en trupp som alltså är inköpt för lika mycket pengar som Bayern Münchens.
Men Ashley Williams och Jagielka är ju trötta.
Ja, de måste ju
så
bort.
Det måste ju in en
Michael Keane var ju en flopp.
Ja, en rejäl förstärkning är ju mitt försvaret. Mittfältet tycker jag väl ser okej ut, men sen måste du in en riktigt bra striker. Cenk Tosun gjorde det ju bra, ja. Så det är klart att visst, man skulle kunna satsa på honom då. Men då skulle jag vilja ha, beroende på om man ska spela män eller två, då skulle jag ha en riktigt bra ytter då istället.
Och du behöver bättre yttrar än kanske Bolasi och
en riktigt bra till där.
Ja.
Men alltså det var Koeman som värvade in alla de här spelarna. Ja, alltså, men allt det har ju gått åt helvete. Fel liksom, managern klarade ju inte av att värva in rätt folk, och han klarade inte förvalta dem, och alla har underpresterat. Det är ju totalt katastrof.
Man köpte liksom 18 långsamma playmakers liksom. Ja,
hur många var det som inte pratade om att Keane var en bättre värvning egentligen för United än vad Lindelöf var? Det var ju de här uttalarna.
Engelska
Michael Keane. De skulle ha köpt Keane.
Ja, precis.
Så jag gjorde Lindelöf över 30 matcher, och trots han har gjort över 30 matcher så tycker folk fortfarande att han ska lånas ut till Wolverhampton. Ja, alltså vad fan är det frågan?
Ja, jag tycker det är helt fint. Jag inte heller riktigt det där. Jag tycker fortfarande att han har gjort det med det som du säger, 30 matcher, att han har gjort det godkänt.
Ja, absolut.
Första säsong godkänt.
3+.
Nej,
2+.
2+.
Ja, 3+ vill jag ge honom. Sett till hur alla har hackat på honom under hela säsongen så är det en 3. Men just Everton är ju allting. Nej, det är det. Men det är ju tråkigt egentligen. De försöker liksom bygga om och värva och satsa inför förra året, så går det fullständigt åt skogen liksom.
Så nu är Marco Silva som har kommit in. Det är ju en annan typ än Allardyce som har varit nu, och en annan typ än Koeman också. En tränare som är van vid lite mindre resurser, om man säger så.
Jo, det är klart att det finns potential att få ut från de spelarna som de värvade, om man spelar på annat sätt och vis och sådär. Men det krävs ju ändå en del rotation.
Det känns ju ändå lite sådär, jag menar, som vi är inne på yttrande, det är som Theo Walcott. Har inte han gjort sina... Det
känns som 2011.
Det känns väldigt 2011, ja. Fast han är ju fortfarande 22 år gammal.
Ja, det är
ja, nej, det är svårt. Svårt tycker jag. Martin Tengvik undrar, vad händer med Rakip och vad borde Lindelöf göra?
Lindelöf ska stanna kvar i Manchester United, för han har spelat som sagt över 30 matcher där, och han är en av de mittbackarna som har spelat mest. Inte mest i Premier League, för den tror jag är Phil Jones, som inte jag har helt fel sett till antal matcher just i Premier League. Jag tror bara han spelar Premier League, ingenting i Europa. Jag vet, jag gick igenom det där när det var 5-6 omgångar kvar. Så för mig, Lindelöf ska vara kvar, det är inget snack om saken. Är hånfullt att skriva artiklar om att han ska lånas ut till Wolverhampton. Gällande Rakip, så alltså, han var ju på väg till Crystal Palace innan han hamnade i Benfica. Känns det som, det var därför han sen lånades ut till Crystal Palace. Och anledningen till att han lånades ut till Crystal Palace, det var, jag tror bara att det var liksom en sån här hybris grej av att, ja, får jag spela här så kanske jag kan hamna här, och då får jag spela i Premier League, och det är en stor dröm. Jag får ändå inte spela i Benfica, för de har liksom inte plats för mig, för de har bara ligan kvar. De hade åkt ut i cupen alltid, så de hade inte någonstans att kunna lufta honom. Och han ville inte lånades ut till en portugisisk klubb, så han tänkte att då satsar han på Premier League, och får han spela där och kanske gör det bra, så skulle han kanske till och med, enligt han då, tänkas få en möjlighet att testa i landslaget, det stora landslaget, för att han var ju ändå med under januari-turnén. Nu blev det 0 sekunder speltid och ja, nu ska han ju bara borta till Benfica eller lånas ut igen, men ja, till en portugisisk klubb. Han har ju ingenting att göra i Premier League liksom.
Nej, jag har svårt att se honom ta plats i Benfica också.
Ja,
om jag ska vara riktigt ärlig.
Just nu rakt av, så efter att inte ha spelat ett halvår, så tror jag inte att han tar det heller.
Erik Tektor undrar, vilka svenskar tror ni kan få lukrativa erbjudanden efter VM?
Emil Forsberg?
Ja, definitivt. Och han har ju redan fått dem egentligen.
Ja. Alltså. Sen det blir det svårt, för Ralf Rangnick har ju varit ute och sagt att han stannar. Oavsett vad som händer, så vi har inte råd att sälja Emil Forsberg den här sommaren heller. Så att,
ja, det var ju helt sjukt om de inte gjorde det nu.
Det känns som nu. Ralf Rangnick är hård att förhandla med. Alltså.
Ralf älskar ju Emil. Jag har varit och hälsat på Emil 8 gånger. Totalt för gjort olika knäck till Sportbladet, så att jag har snackat med en del gånger, och varje gång man träffar Ralf och pratar så här, så han avgudar honom, och han kom ju i ett läge till klubben när de låg i andra divisionen också, och
han har liksom varit med på resan,
varit med hela resan upp, och ja, så det, han har ju ett värde så och betyder liksom på det sättet. Sen har ju inte krånglat, hållit på och gjort sig svår heller, som typ Keita gjorde under vissa perioder och så
vem var det han höll på, alltså de fick bära av en tränings
en träning i somras när Keita ville till Liverpool. Han bara lackade ut på en träning och fullständigt sänkte lagkaptenen.
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Nej, det var någon som då, av en händelse då, råkade få det på video, så det spreds över hela nätet. Nabi Keita bara fullständigt, helt oprovocerat, stämpla ner lagkaptenen på en träning. Så.
Sen så bara för att avrunda Emil, jag kommer ihåg när han blev utvisad, så stod jag och sa i något tv-program här om att agenten skulle göra allt i sin makt för att kunna få honom därifrån. Och jag tror absolut att agenten kommer försöka få Emil därifrån, för att jag tror att Emil innerst inne vill testa något annat. Absolut, varför skulle man inte vilja spela i liksom någon Premier League-klubb eller Italien? Men med det är inte sagt, jag tror absolut efter att Huttel lämnade, så tror jag att Emils och andra sidan möjligheter och chanser och vilja att stanna i Leipzig höjdes. För att om man tittar på hur han har spelat den här säsongen, så har han inte använt sig den alltså till vänster på mittfältet där han gjorde sina 22 assist, utan han har ju vandrat vänster, höger, ibland centralt, och det har gjort att, för att Broma kan inte spela till höger, och då har det blivit att Emil har fått spela till höger för att han ska kunna spela till vänster, och det har inte riktigt varit så bra för honom, plus att han har haft skadan där. Så att jag tror att Hasselhoff åker, det har att göra med Rangnick, och jag tror att det kan ha att göra lite med hur han formerade laget. Det ökar nog möjligheten att Emil stannar, men jag tror in i stinn att han vill testa någonting.
Det känns ju förra sommaren som att han han var ju
han var rätt sugen då.
Han var rätt sugen på att gå. Han var mogen för det. Men då kände jag så här, kan vara bra att stanna ett år bara för att det är VM-år. Mm. Så att det inte blir en pannkakaflytt och sen liksom komma fel in i det. Men den här sommaren ska ju gå. Mm. Alltså allting, alla liksom stjärnor tycker jag.
Men den lilla detaljen där av att Hasselhoff åkte. Det tror jag kanske ökade möjligheten att han stannar kvar.
Men han är i den åldern nu.
Jo, men innan det, så innan då så var jag helt
hundra säker. Vem tar över då?
Det vet jag inte. Men just alltså, själva grejen, jag håller med om att han ska gå och allting ligger där och han vill göra det. Men jag tror att den lilla möjligheten, eller den lilla grejen där, eller lilla grejen men att han sparkar, jag tror att det ökade möjligheten.
Men vad vill Hassan?
Agenten? Ja. Men jag tror att han, det är klart att han vill göra roliga affärer. Han vill liksom skapa både det ena och det andra. Så jag tror absolut att han vill få honom någonstans.
Han vill väl ut och sitta vid de stora förhandlingsborden?
Ja, men det tycker han är kul.
Ja, det tror jag också. Han har ju... Vem hade inte velat det om man nu var fotbollsagent och hade satt på en sån guldklimp? Det är klart man vill ut och sitta.
Ja, och vem... Det är klart att när Emil Forsberg summerar sin karriär och han ser att han spelade 10 raka år i RB Leipzig istället för att testa att spela ett år
i Liverpool,
ja,
eller
i Liverpool, Sevilla, Madrid eller vad fan
det är. Det är klart som tusan han ska byta klubb.
Ja, så sätts ju inget snack om saken. Alltså det är det ju inte. Och jag tror att absolut, nu ska de få barn också, men det stoppar ju inte honom från att byta klubb. Det kanske passar ännu bättre att göra då. Börja om på nytt med barn någon annanstans. Så. Mm. Så att,
flytta från Östtyskland. Sillypodden, premiären avklarad. Känns det gött att vara igång?
Ja, absolut. Matigt och trevligt. Jag tycker nästan att jag var lite negativ ibland, men det blev så kanske. Kalle har ge oss ett fint ljus.
Ja, Kalle ska tillbaka till privatspanar.
Nu ska vi lösa Palmemordet.
Sverige ska lösa Palmemordet. Ge mig en plus på hur många plus var Filters artikel idag?
3 plus. Den tar palmutredningen något steg framåt. Det kommer fram nya fakta som inte var kända tidigare. Men det är knappast lösningen på mordet. De hade behövt mer konkreta grejer på vapnet för att det skulle varit riktigt kittlande. Men det är ett digert journalistiskt arbete som har gjort som ligger bakom den här artikeln. Så jag ger den ändå 3 plus.
En bättre säsong än Lindelöf gjorde i United då?
Jag ger den 3 plus.
Får vi en lösning på Palmemordet under sillisommaren 2018?
Under vår livstid så tror jag att det kommer komma fram lösningen på ett eller annat sätt. Ingen kommer ju ställas till rätta för det, det tror jag inte. Men jag tror att det kommer komma fram en lösning som kan anses vara trovärdig.
Tillfredsställande.
Ja,
precis. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen.
Hej. Så nu är jag på er.
No eggs, no honey.
For me, I'm clear.